Ja, jag har tänkt att det är bättre att ha tryck och energi i rösten och barnen får vakna än att det blir en dålig podd. Jag vet inte om det gör mig till en dålig förälder eller en bra poddare. Jag vet inte. Kanske en balans däremellan.
En balans däremellan. Det är svårt att få det där att sjunga ihop annars. Man får välja helt enkelt. Antingen så är man en bra poddare med energi i rösten eller så är man en bra far som låter barnen... sova, sött.
Ja, jag siktar på att vara bägge och hoppas att jag har en sövande röst till barn, men en uppiggande röst till coola poddlyssnare. Vad fan vet jag?
Jag tror att vi kommer få göra någon sorts, eller inte dementi är det väl inte, men jag tror att vi får uppdatera oss lite från förra veckan. Vi pratade ju ganska mycket om Scott Hall förra veckan.
Ja, just det.
Av naturliga orsaker. Han gick ju bort, Karn, efter en... tre strokes,
alltså. Hjärtattacker, va?
Just det, tre hjärtattacker som han har fått, ja.
Ja, precis.
Under den här höftoperationen. Och vi pratade väl om i termer om att han hade levt ett ganska så bra och städat liv det senaste och fått, och liksom
kommit. Jag sa till och med att han hade rest sig som en fenix. Och inte visste jag att han hade legat och fladdrat som en abborre på golvet, tyvärr. Det var ju hemskt.
Ja, nej, det var ju en smärtsam läsning. Jag läste, jag tror att det var Dave Meltzer som hade gjort en ganska lång intervju med X-Pac för Wrestling Observer.
Exakt.
Som var hjärtskärande att läsa. För Scott Halls form verkade ju inte ha varit särskilt bra de senaste två åren. Pandemin hade väl tagit ganska hårt på honom. Han hade fallit tillbaka ganska hårt i missbruket. Och... jag fattar det som att han hade legat i typ flera dagar med den här brutna höften i lägenheten innan någon ens hade hittat honom.
Exakt, och det var för att folk skickade dit DDP för de inte hade hört från honom på länge. Det är ju jättehemskt och jättetragiskt.
Vi lämnar Scott Hall. Vi har också lite uppdateringar om Ring of Honor. För nu har ju Tony Khan berättat lite vad han har för planer. Eller, det är ganska diffusa planer ändå han har för Ring of Honor fortfarande. Men han pratar ju om det i termer som att det ska göras på veckobasis i alla fall.
Det är ju superspännande, tycker jag. Och hur ska han lyckas med det?
Han sa väl också någonting om att så här, ah, det kan vara på tv om vi hittar en tv-kanal, eller så kan det vara streaming om vi hittar en streamingtjänst. För det har ju också varit väldigt mycket prat om huruvida AW kommer kavlas ut i HBO Max streamingtjänsten.
Ja, men vad baserar det sig på? Är inte det bara så här, folk som sitter och drömmer och hoppas och så?
Som tycker att någon streamingtjänst borde ju ändå vara intresserad. Kanske HBO Max. Nej, men det har väl att göra med att det här Turner... nu kan jag inte, företagsträdet riktigt. Men det här Turner Network är ju ägs av samma som äger HBO Max. Så att därav skulle det vara naturligt.
Och det är väl Warner?
Det är Warner, ja. Precis det är det, ja. Och därför skulle det väl falla naturligt då att de hamnar på HBO Max och inte på en konkurrerande... streamingtjänst. Det vore ju korkat av de som äger Warner att göra det.
Ja, jag tänker det. Jag undrar bara liksom, vart får de pengarna? Får de då extra pengar? För annars tappar de ju de här internationella pengarna i Fight. Nu vet jag inte hur mycket det är och man vet ju inte vad de har för deal med Fight, men jag tänker att om det ligger på HBO Max, då vill man ju att det ska pungas ut extra från Time Warner då till AEW, för annars är det helt meningslöst, tycker jag.
Det här är ju bara, det här, jag ska säga nu, är ju bara baserat på saker jag har hört i podd. Det vill säga, det finns inte riktigt någon jättesubstans i det. Men att sälja till streamingtjänster ska vara det nya. Att göra egen streamingtjänst är bara kostsamt och måste underhållas och så vidare. Men att sälja biblioteket likt det WWE har gjort till Peacock är liksom, det smäller högst att lyckas göra.
Ja, det förstår man. Ja, nej, någon egen streamingtjänst, det hoppas jag verkligen de håller sig borta ifrån. Speciellt när de har det här.
Men gör du det?
Ja, alltså...
jag skulle ju så himla gärna vilja ha en egen, tror jag, streamingtjänst för AEW.
Men hallå, har du använt WWE Network? Tänk hur mycket mer pengar och erfarenhet de har. Och man kan inte göra någonting med den där jävla appen.
Nej, men du vet, då ska du också sitta ett tag med Ring of Honor's app. Och då kommer WWE Network kännas som en jävla toppen streamingtjänst helt plötsligt. Jag tyckte ju faktiskt att deras app var bra. Den var ju ganska... omodern, men den var bra tills de gjorde om den till den där 2.0-appen, som det var väl några som jobbade för Disney och sådär som lanserade den. Då blev den stökig. Och nu är den väl liksom mer modern i sitt gränssnitt, men den är ju bedrövlig. Den är ju inte användarvänlig. Den är ju inte New Japan Pro Wrestling-nivån. Det är den ju inte. Men den är ju fortfarande ganska oanvändarvänlig.
Ja, sannerligen.
Man skulle ju bara vilja att någon städade upp alla de där streamingtjänsterna. Att någon bara tog tag i New Japans streamingtjänst, fräschade till den, gjorde den användarvänlig och dunkade ut den internationellt. För de har ju ändå sin New Japan World. Nu har de ju för sig, det är ju Fight som har kommit in lite som på sidan av och börja ta över det där. För jag tror att New Japan också gör så nu att mycket av de här, det amerikanskt kommenterade, det går bara via Fight och sen så läggs det ut med efterdröjning hos, eller på New Japan World.
Ja, just det.
Men jag är inte jätte okej med Fight. Jag har börjat tycka att den också börjar bli rörig.
Jasså? Jag vet inte. Jag tittar ju bara på AEW där. Så det är inte så svårt för mig liksom.
Jag tror att det är så här att jag känner att det inte finns något bra struktur i trädet när jag ska gå in och titta. Om jag då tittar främst på AEW's Dynamite och Rampage. Nu tittar jag ju faktiskt lite oftare på via min YouTube TV när den VPN:en fungerar. Så att jag kanske inte ska klandra Fight fredag. De känner mig inte för att jag är inne där alldeles för lite. Men när YouTube TV krakulerar för mig, då måste jag gå in på Fight. Och då är det som att jag måste söka upp Dynamite. Jag måste hitta rätt datum. Jag måste söka upp Rampage. Jag vill att det där ska bara presenteras framför mig. Jaha, hej Robert, välkommen. Här är senaste Dynamite. Tryck på play. Det är ju så en streamingtjänst ska funka.
Ja, vi är bortskämda med bra streamingtjänster. Jag tror att vi stackars wrestling-entusiaster får vänta 20 år innan de kommer i kapp.
Men jag tror också att HBO Max har varit inne på, för de har ingen sport, men de har varit inne på att de vill ha lite livesport. Att kan de ha köpt någon basketrättigheter eller liknande?
Ja, just
det. Så det är väl det som också då har spett på lite det här ryktet om att AEW kanske landar på HBO Max ändå, till slut.
Nu vet du inte om jag pratar om streamingtjänster. Jag måste ju bara få prata om Disney Plus och deras 40 for 40 om Ric Flair.
Jag har inte sett den.
Nej, de har ju alla de här ESPN 40 for 40, tror jag de heter, dokumentärerna, finns på Disney Plus. Jag kikade runt där, för jag vet ju att det har funnits några wrestling-dokumentärer, men hittar de inte, apropå dålig struktur då. Nej, men då tittade jag väl på jävla Buster Douglas mot Mike Tyson. Det kan vara intressant att titta. Och sen när den var klar, då fick jag ett förslag på att titta på om Ric Flair. Åh, kung! Slår jag igång den. Och jag skrattade så jag grät bitvis. Inte för innehållet, för det var en väldigt bra dokumentär tycker jag. Och jag liksom blir lite ledsen över att han har fallit så hårt de senaste året, Ric Flair, med allt som har uppdagats kring hans beteende genom åren, som han egentligen har vetat om. Och jada jada. Men det är inte det jag ska prata om, utan det är Ming Woo Ying, som Mean Gene heter på textningen, till exempel. Och jag tror att det var kanske 4 gånger när det står på den svenska textningen ohörbart, står det bara. Kommentatorerna som pratar, det går absolut att höra, men de pratar wrestlingtermer. Det är bara underlig textning. Så det var en komedi att titta på.
Undrar om den är textad av en människa, eller? Är inte det som har varit mycket på tapeten nu senast? Att de som jobbar med undertexter har börjat bli bortprioriterade av duktiga bottar istället som löser det där automatiskt.
Ja, det kanske är så. Det är då man får heta Ming Ying.
De är inte programmerade att kunna ta wrestlingtermer än, de där bottarna. Så är väl därför.
Nej, exakt.
Bottar, du vet, jag bottnar inte ens i det ordvalet, eller termen. Det kanske inte alls är det. Det kanske är AI eller något sånt där. Jag vet inte, men dator i alla fall.
Ja, det är härligt. Men ni kan ju gå in och titta på den där 40 for 40 om ni inte har sett den, och så kan ni antingen ha textningen på och skratta, eller slå av den och faktiskt njuta av dokumentären. Den var välgjord. Det finns någon fler också om någon wrestlare. Kanske Scott Hall. De har ju gjort någon ESPN-dokumentär om honom.
Apropå det, alltså apropå undertexter, så tror jag att Sebbe undertextade Wrestling with Shadows när den gick på SVT för en herrans massa år sedan.
Ja, jag har för mig det också. Han var i alla fall med och hjälpte till och vad heter det, var typ konsult. Jag för mig att han har lagt upp på Facebook någonting när han fick kommentera kring då. Att han har varit anställd av SVT och jada jada. Men jag kommer ihåg det bästa med Wrestling with Shadows på SVT. Det var när de veckan efter så här artigt men bestämt sa: ni behöver inte skicka mail till oss igen. Vi förstår att ni tyckte det här var bra. Vi kommer inte visa mer wrestling.
Det mobiliserades i wrestlingscenen.
Ja.
Det fanns tillstymmelse till wrestling på statliga televisionen. Ja, det är en uppförsbacke utan dess like, tror jag. Eddie Kingston hos Freddie Prinze.
Ja, jag ska inte försöka sammanfatta eller parafrasera vad som sades, förutom att det är två män som älskar wrestling och även Freddie Prinze Jr. som är så otroligt starstruck av Eddie Kingston och berättar att han som, ja men vad är han, 44 år gammal, inte har känt så mycket att han har velat se två personer slåss sen han var typ barn, som när Eddie Kingston gick in i ringen och körde mickduell mot CM Punk. Att det bara fångade honom som magi. Och han ställde fråga till Eddie Kingston: hur kan det vara så bra? Varpå Eddie Kingston säger: ja, men det är terapi för mig. Det jag säger där, det är det jag känner, det är det jag tänker. Annars hade jag exploderat.
Jag får ta och lyssna på det. Jag har ju fortfarande inte lyssnat en sekund på något från Freddie Prinze. Det är också någonting härligt med när du berättar om det. Jag känner att jag kanske inte, likt du ibland, känner att du inte vill kolla på wrestling för att du vill höra mig surra om det istället.
Exakt! Jag
vill höra dig återberätta Freddie Prinze podcasten, att jag ska börja trycka på play själv.
Ja, men det är härligt, för det är precis så jag känner när det kommer Japans snack. Då är jag lite glad att jag inte har tittat.
Vi kan väl ta och sätta igång, va, med lite veckoshower. Det är inte så mycket annat att prata om. Det känns som att det är lite lugnet före stormen. För sen kommer det ju komma igång den här WrestleMania-veckan. Jag såg att Supercard of Honor låg väl på fredagen. Det vill säga, det är liksom samtidigt som SmackDown och Rebellion, va? Alltså den här Impact pay-per-viewen. Så där, bara där har vi tre stycken pay-per-views på en och samma, eller tre stycken wrestling-shower på en och samma kväll som vi egentligen skulle behöva titta på.
Ja, men vi har väl även Rampage på fredagar.
Ja, just det. Vi har Rampage också. Och sen följt av två stycken WrestleMania-dagar. Och ett NXT.
Ja, man kommer ju dö. Men innan vi kör igång de här showerna så måste vi göra en av de viktigaste demetierna på hela veckan. Och det är ju att Karrion Kross tydligen är en röv.
Ja, just det. Ja, jag såg det. Jag tror också att jag lyckades. Jag såg att det var någon som hade postat det på en Facebook, i vår Facebook-grupp. Det gör mig glad när ni gör det. Men jag såg det också samtidigt som jag satt och klippte, så bara dök det upp något sånt. Att han var nu control your narrative. Jag tänkte, ah, fan. Alltså, han var så nära på att klara det. Han var så himla nära på att klara det. Men tydligen är han en del av rövgänget i control your narrative. Såg du att de hade lagt upp några regler? Gud, jag önskar att jag hade dem där framför mig så att jag kunde läsa upp dem. Men de var ju bizarra.
Ja, men det vart ju bara rörigt, för de påpekar att deras matcher, de tar slut när de känner för det. Men en sports entertainment match, den tar slut när domaren har räknat till tre. Typ. Det var så jättekonstigt.
Men det är spännande, för då, det är liksom, jag fattar, okej, de vill pissa lite på WWE, men de pissar ju också på AEW, för det var väl också typ så här no superkicks i varannan regel.
Japp, det var, alltså det var bara, jag vet inte, det är ju som att hjärnan exploderar på EC3, vad håller han på med?
Rampage låg sent på kvällen, vad jag förstod det som, typ 23 till midnatt, en timme senare än vanligt. Graveyard Time, som man fick i det där gamla EWR-spelet, som vi båda har förflutet till.
Ja, exakt.
Den här episoden led väl lite av samma som förra veckan. Det var inga supernamn, men de skapade ändå en underhållande wrestling-timma, de som var med. Vi hade ju Darby Allin mot Butcher som öppnade. Sting med in, Blade och Bunny med in. Stabil match. Butcher styrkebrottas, Darby fladdrar runt. Vinner lite otippat på en countout.
Ja, det gillade jag. Jag tyckte det var jättebra. Och så måste jag säga att Butcher, förutom att jag bara älskar hans utseende. Jag sa det förra veckan, jag säger det igen. Han är för fan bäst. Han kanske inte är snyggast, men han har fan bäst look. Han och Veer, som aldrig dyker upp. Men sen så, jävlar vad han har utvecklats. Man brukar ju prata om så här Anna Jay och hennes utvecklingskurva och Jade Cargill, men det här måste ju varit Butchers överlägset bästa match i hur han presterar i ringen.
Men har det att göra med att han har slimmat till sig? Är det därför han har lite lättare? Och för att han känns mer vigolant, tycker jag.
Ja, gud ja. Ja, men det tror jag. Alltså, han ser ju bra ut nu. Alltså, nu ser han ju ut att vara i bra wrestlingform. Han var ju tidigare var ju lite som så här, typ samma kroppshydda som storskurken i en Jean-Claude Van Damme-film skulle ha. Den som bara är stark, som ingen kan slå ner. Det var Butchers kroppshydda. Men nu ser han ju ut som en wrestlare.
Butcher håller på att mosa Darby utanför ringen när Darby lyckas vända och få in en Code Red. Coffin drop ut på marken. Såg galet ut. Sen rullar han in och Butcher blir då uträknad. Nej, men jag håller med. De gjorde det ändå snyggare än vad jag får att låta som. För Butchers trasiga hand hindrade han från att ta sig in. En hand som han tjotskadade sist de här två möttes. Så det fanns ju ändå någon sorts konsekvent storyline i det här också.
Ja, men visst.
Red Velvet vann över Leila Hirsch. Chris Statlander distraherar Hirsch så Velvet kan vinna på en spinkick. Det roliga var att kommentatorsbordet gick ju bananas över den nya Chris Statlander. Hon såg ju fan exakt likadan ut fast hon hade svart på sig istället för discofärger.
Det är så konstigt. Det var ju en jättebra det här. Vi pratade om det förra veckan. Att de sminka av sig. Nu höll Best Friends på att splittras upp. Och sen så kommer hon tillbaka och ser likadan ut. Det är jättekonstigt.
Men hon har till och med smink kvar i ansiktet. Okej, den var kanske lite mer subtil. En sån här David Bowie-blixt. Men det var ju ändå bara att hon hade svarta brallor på sig istället för discofärg.
Ja, det var fan sämst.
House of Black gick match mot Fuego del Sol och Bear Country. Squash-match. En otroligt snygg Tornado High Angle Slam på del Sol av Murphy i slutet. Den var otroligt snygg.
Murphy, vilken härlig kille. Han gillar.
Och så Keith Lee mot Max Caster avslutade. Tyckte också var bra. Caster i toppen. Keith Lee fortfarande lite slö, men det tar sig.
Det tar sig, det gör det. Men han måste bli piggare överallt han.
Vann med en Big Bang Catastrophe. Tror kanske att den heter någonting annat här, men jag skrev inte upp vad. Och efter så kommer då Powerhouse Hobbs och Rick Starks in och hoppar på Lee. Och så kommer Swerve Strickland in och hjälper Keith Lee.
Jag är inte så här riktigt förtjust i parningen Swerve och Keith Lee. Det känns omaka och så vill man ju på något sätt att båda ska vara ensamma, känner jag.
Ja, jag tror inte att det gynnar Keith Lee så mycket att hänga med Swerve Strickland. Och jag tror inte att han riktigt heller behöver hänga med Keith Lee Swerve.
Nej, det tror jag verkligen inte. Det är en dissonans i den där parningen, tycker jag.
Men det känns lite som att ibland är det som att Tony Khan bara, just det, så måste jag para ihop de här två så att de kan få lite tid, eller så att de kan bli, men det är som att ge dem först en chans att växa själv, och sen kan du väl då trycka ihop dem om du känner att du, fast det där kanske också handlar om tidseffektivitet snarare, du vet att han har ju bara den här 2 timmarna Dynamite och så måste han få in brottare.
Jag har ju sagt det förr, han brukar ju lyckas, det är det som är så konstigt, men sen, där slager mig också att han är ju liksom anti-Vince McMahon. Vince McMahon som hatar tag team. Han slänger ihop alla i grupper istället. Tony Khan bara kastar ut. Nej, men här skulle vi kunna haft en mot en match. Nej. Det ska vara 4 mot 4 för fan.
Ja, för Dynamite den här veckan var det otroligt mycket tag team matcher. Otroligt mycket. Ja. Men bra matcher också. Öppningsmatchen där och CM Punk mot Dax Harwood var topp. Ben. Alltså den var så fruktansvärt bra. Jämn, bra, Gun Club i publiken, hånade FTR. Så det är väl face-vändningen snart då. Eller det som blir den definitiva vändningen. Det blev väl till och med spikat att det blir match mellan dem nästa vecka på Dynamite.
Japp, och vad heter det? Han använde ju sharpshooter i matchen. Och när de stod och pratade i promon efteråt, när de utmanade Ass Boys, så pratade de ju om The Heart. En massa. Så det är så mycket Bret Hart-hintar. Så det måste väl vara det som sker när de turnar.
Det måste det verkligen vara. Det kommer väl bli konstigt. Alltså det här är ju lite samma sak som de gjorde med CM Punk. Alla vet att CM Punk kommer. Men de liksom artikulerar inte ut det ljudligt att han kommer. De gör det, de mimar Bret Hart med munnen så alla kan förstå. Men de säger det inte. På så sätt håller de ryggen fri. Men han måste ju komma.
Är det inte så, har jag drömt det här, men har inte AEW sagt att de ska till Kanada? Eller har jag drömt det här? Det här har jag kanske drömt. Det kanske var till Kalifornien de skulle.
Ja, precis. Det är väl det som är stora grejen. Att nu masar de över till västkusten i alla fall.
Just det, så var det. Det var inte riktigt Kanada. Jag fick lite upp förhoppningarna att det skulle vara en CM Punk-grej. Att Brett skulle dyka upp i Kanada. Men det kanske blir Brett Hart i Kalifornien. Det kanske slår lika högt det.
Och Punk vann också, det kan vi väl säga. Han tråcklade sig ur den här sharpshooten då och tråcklade in Dax i en Anaconda Vice och vann på den. Och sen så gjorde Punk det internationella wrestlingtecknet för att det började bli dags för ett bälte.
Ja, han gjorde ju det. Och så tycker jag det är så roligt att Excalibur bara, men vilket bälte är det han vill ha? Är det tag team-bältet? Är det TNT-bältet? Eller är det världsbästa bältet?
Eller är det Ricky Starks fuck the world-bälte, ja, som han är intresserad av? Skulle vara väldigt CM Punk att vara intresserad av det bältet. Han vill jobba upp bältet. Han tycker bältet har underläge. Så han vill liksom få upp statusen på bältet.
Det skulle vara så konstigt antiklimax det också. Utmana Ricky Starks. Fast det skulle ju varit fantastiskt.
Ja, matchen skulle ha varit fantastisk. Men det hade ju varit sumpigt om han blev FTW. Vad heter den? FT, är det? Fuck the world.
Ja, FTW.
Ja. Ja, ja. Men han gjorde väl också någon så här hänggest, va? Att han hängde sig själv. Det måste väl vara ett tecken på att det är Hangman Adam Page, eller?
Japp, men då sa ju Excalibur, och han drog sig upp med hjälp av dog-collarn.
Drog sig upp, han lindade fan 40 varv runt halsen.
Japp, men...
Excalibur måste börja titta på matchen också. Tornado tag team match, Hardys, Darby Allen och Sting gick mot Private Party, Butcher och Blade. Andrade också lite inblandad, även om han inte var med i matchen. Han drog några piskrapp på Darby i den här matchen. De gjorde väl också skäl för Tornado-gimmicken. Det var mycket rekvisita och spots. Butcher kastade bland annat ner Darby från cementtrappa, vilket är helt vansinnigt att han gör om stundsen Darby.
Ja. Oh.
Och Jeff han Swanton bombade från någon list i taket ner på Butcher Blade som låg placerade på bord backstage.
Men alltså, det är sjukt att, för det här var ju en väldigt underhållande match, men det är ju sjukt att det kan vara så här underhållande och bra när vi har 63 år gamla Sting, vi har supertrasiga Matt Hardy som knappt kan gå, vi har Jeff Hardy som även han är hur trasig som helst, och så har vi en massa unga killar, men det är ju oförskämt underhållande på något vis. Det ska inte kunna vara det med de här.
Nej, jag håller med. Jag tyckte den här matchen var superunderhållande. Jag tycker att det är bra för att det blir som kontrast mot att den där första matchen är så bra wrestling. Och här blir det liksom underhållande wrestling. Och sen kommer ju den här, ja, både main eventet och Adam Cole mot...
Jay Lethal,
just det. Den matchen var ju också toppen liksom rent brottningsmässigt.
Japp.
Men jag tycker det är roligt att du säger, för att det var ju roligt för att i de lämnade ju kvar när de höll på backstage då, och Jeffan och Swanton bombar från den här listen i taket. Det är ju då Matt och Sting, alltså de lite stelare, de får ju då vara kvar i ringen med Private Party. De sistnämnda går för en gin and juice, men Sting vänder den till en Scorpion Death Drop position typ.
Ja, det var jobbigt.
Han fick kämpa lite.
Han fick kämpa mycket. Han låg och sprattla med honom och vägrade liksom släppa taget och ställa sig upp och göra om liksom spotten på något sätt. Han skulle hålla i det där greppet tills han kommer upp och tittar struttiga Matt Hardy i ögonen så de kan sätta sina finishers samtidigt. Men det har varit bra ändå. Jag tycker det är skönt att se att Sting bara finner sig i att han är lite gubbig. Att han ramlar när han gör sin Scorpion... Vad heter den? Hans jävla sharpshooter.
Scorpion Death Drop. Nej, men... Jaha, nej, hans... Ja, den heter väl Scorpion Deathlock, hans sharpshooter.
Ja, exakt. Exakt. Att han ramlar när han gör sin Scorpion Deathlock och reser sig upp igen. Och här blir det lite knasigt. Men han köper det och kör på.
Regals pojkar Mox och Danielson fortsätter sin squash-turné. Då hade de inte fått något namn nu. Skrev inte jag upp vad fan de hette? Blackpool Combat Club. Sa ni inte det?
Jasså, det kanske de sa. Det reagerade inte jag på.
Stenhårt namn ju.
Ja, verkligen. Men han var anfådd efter den här matchen. John Moxley.
De mötte Varsity Blondes och jag tyckte också de var bra. Jag tyckte att alla fyra var bra i den här matchen. Men Bryan Danielson, vi måste stanna kvar lite vid honom. Han någonsin brottats så hårt som han gör nu. Det känns som att han är så fruktansvärt stiff och att han njuter så mycket av att vara så där stiff. Jag har ju dålig koll på hans tidigare Ring of Honor-gig, så att han kanske var lika hård där. Det vet jag inte. Men han håller fan inte igen nu. Inte ett uns.
Nej, han är stiff och ser som sagt ut att njuta av det. Och så ser han så nöjd ut efter matcherna. Och i matcherna som att det är så jävla härligt att skada folk. Tycker även att Julia Hart ska få 2 tummar upp för hur hon bara satt på trappen och såg bedrövad ut med sin piratlapp för ögat. Jag tyckte det var väldigt bra faktiskt, i det lilla.
Ja, det håller jag med om. Det var bra. Hon vände väl också ryggen till dem när hon satt där, symboliskt.
Yep.
Men de drar ju ut väldigt mycket på tiden ifall det nu är att hon ska göra någonting. Alltså att hon ska bli en del av House of Black eller någonting. Alltså du vet, för det är ju ända sen hon har fått, sen då Malakai Black spottade svart gegga i ögat på henne, som hon har varit så här.
Men inget förvånar mig i W. De gör saker på sitt sätt. Vi ska komma ihåg att de har Cesaro som kameraman ibland. Japp, jag står fast vid det.
Alltså, det kan inte vara Cesaro som är kameraman. Det kan inte vara det. Det är för konstigt.
Men apropå Cesaro, han har ju filat en trademark på, vad heter det, CSRO. Som du brukar stoppa hans jacka på WWE. Kan det vara att han är kameraman tills han har fått igenom den trademarken?
Ja, men även ifall han får igenom den stavningen så är jag osäker på om han kan, alltså kan han gå under namnet Cesaro? Du vet att de uttalar Cesaro i wrestling-sammanhang.
Nej, det vet fan. Svårt. Svårt att veta.
Vad ska han annars heta då? CSRO? Nej, men det blir för löjligt.
Ja.
Har han inte ett ganska bra namn? Vad han heter? Claudio någonting, va?
Claudio Castagnolo, eller något sånt där heter han, va? Ja, något liknande.
Det rullar ju inte av tungan av sig själv, det gör det ju inte. Och kanske absolut inte för amerikanerna, men Claudio kan han väl heta. Det är ett toppennamn.
Ja, det är bra skit.
Men du, det är många stall som börjar krakulera nu. MJF pratade ju varmt om Pinnacle i sin promo, men som sagt, FTR kommer ju vända vilken sekund som helst.
Yeah.
Och sen hade vi också ett backstage-segment där Wheeler Utah sa tack och banan till Best Friends.
Jättebra segment tycker jag. Jag pratade ju förra veckan om att jag hade sett Wheeler Utah visa lite personlighet. Nu var det ju inte någon sån här mind-blowing promo, men jag tycker att Trent var fantastisk i den här promon. I det lilla han gjorde när han var less på Wheeler Utah. Och jag tycker att Wheeler Utah var duglig i att han liksom, ja men jag försöker inte vara en bra kompis. Jag vill vara en bra wrestlare. Om inte du fattar det, fuck you, typ. Alltså, man ska parafrasera vad han sa. Och jag gillade det. Och jag tycker fan om den här edgen de har lagt till på Trent. Jag tycker Trent har varit väldigt anonym tills han kom tillbaka nu. Nu har han börjat få visa personlighet som han aldrig har visat förr.
Ja, men jag håller med. Trent har börjat bli lite spännande nu när han har tappat håret och har det är lite mörker över Trent.
Exakt!
Men jag tycker väl att replikerna som Wheeler Utah levererade var bra, men jag tycker att mikrofonen är inte hans starkaste sida. Det är det inte.
Det är ju sannoliken inte. Det har du rätt i.
Adam Cole mot Jay Lethal hade en perfekt wrestlingmatch. Det var jag tycker det var toppen den här matchen.
Och vilken publikengagemang det var i hela matchen.
Ja, de var på tårna. Jag tyckte det var en bra publik hela kvällen.
Oh ja, fan, MJF pratade om Wardlow också. De fick den här Goldberg-chanten vi pratade om förra veckan. Den var ju fan öronbedövande ett tag.
Ja, men Adam Cole mot Jay Lethal, det var jämnt. Cole lyckades reversera en lethal injection med en superkick. Det var väldigt, väldigt snyggt. Han satte en Panama Sunrise, tog ett pinfall till 2,9999. Jay Lethal lyckades ducka en boom, rulla upp Cole, men domaren var då upptagen med Red Dragon. Lite passande, hade hoppat upp på ringkanten. Så han missade då att räkna. Lethal försökte studsa in ännu en sån där lethal injection, men Cole lyckades den här gången då sätta en näve i skrevet och sätta sin boom och vinna.
Jag tycker det här var skönt att få se Jay Lethal gå en match som engagerade och som kändes bra. Det här är första gången han har sett riktigt bra ut i AEW, tycker jag.
Ja, jag håller med. Jag har ju en väldigt upp och ner relation till Jay Lethal. Jag har väl aldrig tyckt att han är sådär jättespännande. Jag tycker att hans brottning är jättebra, men jag tycker inte... Hans karaktär fäster inte på mig.
Nej, jag håller med.
Men i AEW så är han den bästa versionen av Jay Lethal.
Ja, det håller jag också med om.
Men han får inte hålla på att ta den här Macho Man-gesten som Nick Jackson nu gör.
Nej, exakt. Det har du fan rätt i.
Det kan han inte hålla på med. Det är Nick Jacksons grej. Så att, och han får absolut inte hålla på. Det är nog, jag stömer nog på att han har Macho Man-starten i sin låt.
Ja.
Men och alla de här, liksom, vad är det han hållit på att göra när han håller på att imitera Macho Man och en massa andra brottare? Det får han aldrig göra. Det vill jag aldrig se i AEW.
Nej, låt han vara bara Jay Lethal. Det duger bra. Han får vara en good hand.
Layla Hirsch vann över Red Velvet. Det var väl bra. Hon behövde en vinst här nu, Layla Hirsch. Hon är lite som Rusev var när han hade ryssgimmicken i WWE. En tank är hon. Det gillar jag.
Ja, det är hon. Men de är ju väldigt hög på Layla Hirsch, märker man. Men jag tycker att det har varit lite svajiga matcher, tyvärr. Och så är jag inte riktigt kär i den här gimmicken att hon har en turnbuckle-grej som hon slåss med. Det är så stor och otymplig. Hon är ju ungefär lika lång som den här turnbuckle-skruven dessutom.
Ja, just det. Det var det det var. Jag var tvungen att skriva att hon hade någon järnanordning med sig. För jag visste inte riktigt vad det var. Men det är den där som är... Som håller kudden och ringen från ringstolpen. Ja, ja, det är hon.
Det är den där man spänner repen med.
Ja, det är
två skruvar liksom, så vrider jag upp dem så att repen blir spända. Det är
alldeles för otydligt. Hon måste ha typ en skiftnyckel eller en bågfil eller något sånt där. Hon kan liksom inte springa omkring med wrestlingringsverktyg. Det är ingen som kan relatera till dem.
Nej, det är helt rätt. Det här hade aldrig sluppit förbi WWE Creative. Inga turnbuckle. Ge henne en skiftnyckel.
Men också att den är så stor, för hon ska ju då dra den på Red Velvet. Men domaren ser ju då, för eftersom den är större längre än hon själv, den här hjärnanvårdningen. Så domaren tar den och har fullt upp med liksom fippla bort den från ringen. Då plockar hon ju fram en mindre hjärnanvårdning i byxan och drar på Red Velvet och vinner på det.
Ja, stökigt.
Och så Statlander kommer in här också. Hon var ju bannad då från att närvara under den här matchen. Men hon kommer in efteråt och återigen trycker hon då på hennes nya stil. Vilket är en låg ribba för ny stil. Den här gången är jeans.
Ja, söndertrasade jeans. Det är ju fånigt. Det är riktigt fånigt alltså.
Innan main eventet så får vi ett bedrövligt segment med Thunder Rosa. Det är Vicky Guerrero avbryter en intervju som Tony Schiavone ska göra med sin excuse me gimmick. Och sen hoppar Nyla Rose på Thunder Rosa bakifrån. Det är så fruktansvärt ointressant. Jag vill verkligen, verkligen inte se en match mellan Thunder Rosa och Nyla Rose. Och har jag inte sett den 1000 gånger innan?
Jo, jag tänkte till och med börja veckans podcast med att säga till dig bara, vet du, idag hade jag på mig en Gorillas of Destiny-tröja som jag hade på mig på jobbet idag. Och då fick jag komplimanger att jag såg vältränad ut och såg ung ut och grejer. Så att inte ens ett promosegment mellan Vicky Guerrero och Thunder Rosa kunde förstöra min dag. Det var så jag skulle börja den här podcasten. För att det är fan det sämsta jag varit med om på hela veckan, det där segmentet. Bedrövligt!
Och så hela den här, men du åker tillbaka till Mexiko, har ens ett green card, tugget. Det känns så, jag vet inte, okreativt känns det. Jag har mycket högre förväntningar på AEW när det gäller att skaka fram hetta.
Ja, nej, det här var bara fel. Hela segmentet bort med det liksom.
Ja, det var synd, för det var nästan den enda lågpunkten på hela Dynamitet. För sen var ju main eventet också toppen. Jaws, Jericho Appreciation Society, Chris Jericho och Daniel Garcia tar och täckte matchen mot The Dark Orders, John Silver och Alex Reinholds, som var jättebra. John Silver alltså, han drar ju det längsta strået i den här matchen. Han är så fruktansvärt underhållande att titta på.
Sannoligen. Men jag måste bara få säga det igen. Fy fan vad Jericho ser ut att vara i toppform. Han har ju aldrig varit så här fräsch för, känns det som.
Vad är det för jävla källa han har hittat? Det är ju något, vatten han dricker eller något sånt där.
Ja. Men jag älskar även hans den här rollen han har nu. När han bara lutar sig tillbaka och låter folk berömma honom och säga hur kung han är. Han står och gottar sig i det som om han är. Han är bara Guds gåva till mänskligheten. Det är jättebra. Och 2.0 är ju så perfekt som hans jävla fåniga lakejer. Vilken uppbyte från Inner Circle till det här.
Ja, för i framtiden så kommer det vara Daniel Garcia som på något sätt känner att han är för stor för Jericho, eller den som kommer ta klivet ifrån Chris Jericho. 2.0, de kommer aldrig lämna Jerichos sida. De är så lojala Chris ja. Jericho, så det finns inte.
Ja, underbart.
Ja, men det var fullt ställ hela matchen. Jericho fular med baseballträt Floyd i ringen på Reinholds, så Garcia kan få honom täpa ut i en Scorpion Deathlock. Jättebra avslut.
Ja, verkligen.
Jag var ganska nöjd med veckans Smackdown också. Det får jag ändå tillstå. Jag tyckte det var ett kul öppningssegment med Brock Lesnar där han jagar Bloodline med en gaffeltruck.
Han är så glad när han gör destruktiva saker.
Sen gör han också entré med en bildörr och gormar på om Roman Reigns ringen. Det var en fantastisk start här.
Ja, verkligen.
Shinsuke Nakamura och Rick Boogs gick match mot Los Lotharios. Ja, det var en habil öppningsmatch. 5 minuter, stabil wrestling. Jag kommer inte klaga.
Men visst är de superhög på Boogs. Nog kommer han få kliva bort från Nakamura snart och liksom, de kommer pusha honom. Det känns ju som att de älskar honom just nu.
Ja, med all rätt. Alltså inte med all rätt att han ska ta ett steg ifrån Nakamura, för jag älskar Nakamura också, men med all rätt att vara hög på Boogs. Han är fantastisk.
Ja, men han känns ju som att han är byggd för Vince McMahon i kroppen också, och att han har en så här stilig mustasch. Jag tror Vince McMahon tycker att Boogs är stilig, men inte riktigt förstår den här rock-gimmicken han har.
Drew McIntyre och Viking Raiders gick match mot Jinder Mahal, Shanky och Happy Corbin. Den här matchen skulle väl vara förra veckan, men som fulingarna såg ju då till att sabba den matchen. De tog ut alla utom Drew backstage. Här blev det match, en ganska bra sådan. Vinken är att Corbin undviker Drew hela matchen. Drew har också momentum i slutet, tar ut alla. Shanky åker först på en Michinoku driver och sen en Claymore kick. Och sen är det över.
Sen är det sannoliken över.
Men fanns det en tillstymmelse till facevändning för Madcap Moss innan,
ja.
Innan här?
För att ja.
Hans heelvänner indikerar på att de tycker hans skämt har blivit lama.
Ja, och så skämtade han ju om Corbin på något vis också. Jag kommer inte ihåg skämtet, men när det varit lite dålig stämning.
Är hans tid i skärselden äntligen över? Vi hoppas.
Ja, jag längtar ju fan. Det kommer bli intressant att få se om man får heta Riddick Moss eller någonting igen då. För de måste ju fimpa någon del av namnet när han turnar face.
Vi får också veta att Sami Zayn mot Johnny Knoxville på WrestleMania kommer vara en anything goes-match. Med andra ord så luktar det rökridåer för att täcka Knoxvilles förmodade usla wrestlingkunskap.
Och det är smart.
Jag är lite lur på att han kommer vinna det här. Eller kommer Vince låta någon annan vinna över en wrestlare?
Jo, jag tror att Knoxville kommer vinna. Va?
Det är också konstigt om Johnny Knoxville vinner över Sami Zayn i wrestlingmatch.
Jo, men han kommer göra det. Jag tror det. Jag tror han kommer vinna. Man vill ha feel good moments på WrestleMania.
Det är anything goes, så det kan ju ändå att hela det här Jackass-gänget kommer vara inblandat på något sätt.
Ja, exakt.
Sasha Banks och Naomi gick match mot Rhea Ripley och Liv Morgan. De hade en bra match fram till ett svagt diskvalifikationsslut. Shayna Baszler och Natalya kommer in, sabbade den matchen. De ska säkert in i WrestleMania-matchen, om de nu inte redan är inne. Jag har lite dålig koll på det uppdaterade WrestleMania-kortet. Men det känns som att de bara... Nu senast här är det bara in med brottare. Bara tryck in dem bara. Alla ska med på WrestleMania.
Ja, men det kändes ju verkligen så med det här slutet.
Men jag gillar Rhea Ripley och Liv Morgan som tag team. Alltså ja. Jag tycker att de känns inte bara som ett apart ihopkok, utan de funkar rent gimmickmässigt, de funkar utseendemässigt och de funkar också brottningsmässigt som ett tag team.
Ja, jag tycker det är jättebra. Det känns som att de lyckades där.
Någonting mer som de har lyckats med är ju Pat McAfee mot Austin Theory. De hade ett jättebra segment. Alltså McAfee, han kan ju det där med att klippa en wrestling promo utan att ens vara en wrestler.
Ja.
Han klipper en promo där han har blivit ombedd av McMahon, va? Visst var han som sa åt honom att han skulle be om ursäkt till Austin Theory. Vilket han då gör på ett sätt där det låter som att den här ursäkten kommer från allt annat än hjärtat.
Oh ja. Nej, men han är ju fantastisk. Alltså, hur kan Pat McAfee vara liksom en av de absolut mest underhållande på hela showen? Han är för bra.
Ja, men jättebra jobb med det här bygget. Alltså, på pappret är ju det här en ganska ospännande WrestleMania-match. Men de har lyckats bygga det här så att det här är en av de matcherna jag är mest förväntansfull över.
Samma här. Och jag tycker att Austin Theory har visat en bra edge i det här bygget. Jag tycker han har gjort ett förvånansvärt bra jobb också. Nu är inte han alls lika grym som Pat McAfee, men jag tycker verkligen han har steppat upp i den här angeln.
Ridge Holland, flankerad av Sheamus och Butch, vann över Kofi Kingston i en match som var en citat hämnd, slutcitat. För vad Ridge Holland gjorde mot Big E när han bröt nacken på honom förra veckan. Så nu gör de storyline på det och säljer också ut stackars Ridge Holland.
Japp!
Men vad fan. Ja, jag vet inte, du var väl inne på att Taz var inne på att det var hans fel. Och det på ett sätt var väl hans fel, men olyckor kan ju hända. Det är ju ändå wrestling man håller på med här.
Jag tycker det var lite bizarrt att de visade skadan i repris. Liksom.
Ja, och det där gör de ju bara för att det har gått så väl. Fast det är också så här, la han inte upp någonting Big E här för någon dag sedan, att han hade pratat med läkaren som hade sagt så här, ja, du hade typ jättestor chans att bli antingen få en stroke, bli helt förlamad, eller alternativt dö. Och liksom de tre alternativen. Men du hittade det fjärde alternativet, vilket var toppen. Det vill säga att ingenting egentligen hände. Jag undrar också, du vet, jag är inte så säker på att Big E kommer komma tillbaka.
Och kanske är det läge att kliva av när man är på toppen också. Alltså det skulle inte vara fy skam för honom att retire där. Det skulle vara tråkigt och tragiskt, men han kommer ju aldrig bli WWE-champ igen. De gav ju upp.
Ja, det gjorde de ju. Det kommer han ju faktiskt aldrig bli. Men det finns ju fler förbund.
Ja, det gör ju.
Läs inte Control Your Narrative.
Nej, han är väl raka motsatsen mot hela det gänget. De hatar ju Big E.
Den mest otippade signingen, att Big E dyker upp på Control Your Narrative.
Alltså då.
Först han är in i det här rage roomet och går bananas på någon stackars brottare.
Om han skulle dyka upp på Control Your Narrative, då ska jag fan, jag vet inte fan vad jag skulle, jag kan slå vad om vad som helst.
Det skulle ju kunna hända. Han får väldigt, väldigt starka smärtstillande nu på grund av den här nacken. Och så åker han på någon sån råpsykos och du vet, vänder helt.
Jag tycker det är bra att du börjar med att det skulle kunna hända. Det mest osannolika någonsin.
Jag var i Sälen förra helgen och de har två hundar och nu har de skaffat en tredje, en valp. Den här valpen är en schäfer och den går ständigt runt den gamla chefen i familjen, lägger sig vid han och du vet ska vara på han, hoppar runt, han biter han i öronen, hänger i svansen och sådär. Och den här gamla chefen, han tar bara horisontblick direkt, den här lilla valpen, kommer närheten av honom, tittar runt åt alla andra håll och utstrålar, vad gör den här lilla odågan runt mig egentligen? Och lite så känner jag när jag ser Butch hoppa runt Sheamus och Ridge Holland. Han är som en valp.
Ja, men det är fan sinnessjukt hur liten han är jämfört med de här i storleken. Det är jättebisarrt att se. Och så är han så ettrig i karaktären.
Ja, men precis den där spattiga stilen han håller på med också. Där han så här spänner sig och så här, får de här spasmen och är verkligen så här, kom igen då, kom igen då! Valpig är han. Han är så fruktansvärt valpig.
Han är som den där som, vad heter det, busgängen har som skickar fram och muckar gräl med någon så att de ska jaga honom och sen så kommer de till det riktiga gänget där de stora tuffingarna är som spöar dem som den här lilla ättriga lockade iväg. Det är ju Butch roll i det här gänget.
Ja, måtte det gå bra för Butch i framtiden. Jag hoppas att det här också är... Alltså, hans gimmick är ändå... Ja, han ser ju inte för jävlig ut och sådär. De har ändå gjort det snyggt i att de ser ut som en enhetlig trio. Sheamus, Ridge Holland och Butch här.
Mm.
Rent estetiskt i alla fall. Kanske inte storleksmässigt. Men man hoppas ju att... jag hoppas att det går bra för Pittan. Jag tycker om Pittan. Jag vill att det ska gå bra för honom.
Ja, men det känns bra på något sätt. De brukar ju gilla Sheamus allt som oftast. Och jag tror att de var väldigt hög på Ridge Holland tills han råkade skada Big E. Och jag tror att han har för mycket upside för att det ska bli något dåligt där. Så vi får bara hoppas att Pete Dunne kan hänga i deras hängslen och bara glida med nu.
Ja, Ridge Holland vinner i alla fall efter en massa interference från Bill och Valp Bull. Och så avslutar ett Charlotte Flair och Ronda Rousey-segment som även den här veckan urartar i ett stök som jag tycker är bra. Jag tycker det ser bra ut när de slåss. Jag tycker det ser hårt ut när de slåss. Hon är duktig på det, Ronda Rousey. Det ser på riktigt ut när hon svungar.
Ja.
Och även den här veckan så är Charlotte som drar längsta strået och poserar med en doja på bröstet på Ronda som precis åkt igenom ett kommentatorsbord och blöder ur munnen visuellt.
Ja, det var ju härligt att hon hade lite sådär hardway juice i munnen när det inte var tänkt att hon skulle blöda. Det förstärker ju det visuella.
Det är väldigt tydligt att Ronda Rousey kommer vinna den här matchen och ta titeln.
Ja.
Raw tyckte jag var rörigt den här veckan. Jag gillade början med Steve Austin, Kevin Owens. Det är för jävla taskigt gjort mot alla som sitter där och alla som sitter där hemma. Mig inklusive. Alltså när Steve Austins låt går igång och folket går bananas i arenan. Och in kommer då Kevin Owens utklädd till Steve Austin med jeans, shorts och knäskydd och låtsas flint. Han såg fan ut som en kort, korpulent Braun Strowman när han stegade in.
Men det var så roligt att se publiken, för det var ju alltså riktigt massivt missnöje när de inser att den här mannen som är flint där, det är inte Stone Cold. Och man bara, fler och fler telefoner som åkte ner och folk som bara slet sig i håret och grejer. Det var underhållande att se.
Ja, väldigt bra. För det är också att folk inledningsvis inte fattar att det är Kevin Owens. Utan exakt. Först tror de lite att det är Steve Austin som kommer in. För de bara ser, ja men du vet. De sitter kanske på långt, någon rad högt uppe och långt borta. Och så bara ser en flint komma in och ett par jeansshorts. Ja men det är klart att Steve Austin börjar jubla. Och sen så inser de att fan, det där är ju verkligen inte Steve Austin. De borde ha rakat han också. Det var lite synd att han inte rakade sig.
Men ja, väldigt bra segment. Bra sätt att öppna. Han kommer bli så stannad så det sjunger om det på WrestleMania.
Men också att han är jättebra på att spoofa en Steve Austin-promo. Publiken är ju också inte så stöddiga heller när han börjar skrika what åt dem istället.
Exakt.
Otroligt roligt.
Exakt.
Och sen mitt i den här promo så dundrar de på Steve Austins låt igen. Publiken går bananas för att återigen inse att det är Kevin Owens som jävlas med dem. Kul även den här gången. Jag gick på det båda gångerna, ska jag säga.
Jag tycker det är så konstigt. Det är bara i hela liksom underhållningsvärlden som finns, så är det bara i wrestling man kan göra segment som går ut på att göra publiken arg för att de inte får det de vill ha. Så man bara bygger upp en ilska och frustration. Det är jättekonstigt.
Jag tror att den här snilleblixten föddes nog när de har misstag dundrade igång hans låta förra gången, du vet, när han bara hade utmanat honom och vi inte ens hade fått något svar från Steve Austin. Då finns McMahon och grafikkillen var sådär Tony Khan snabb och bara upp med grafik och på med låten, och så tänkte de sig inte för. Och så bara hörde de öronbedövande publikjubel när Steve Austins låt går igång.
But that's good shit! Man ser honom backa bak med fingrarna från ljudbrädan med Thunderdome-ljud. Bara, oh, real heat!
Ja, sen ska han också få öl kastat till sig, men misslyckas fånga samtliga. Då skickar han på en stunner på den här ölkillen och sen poserar han som Steve Austin på ringstolpen. Eller på ringstolparna, han gör väl det på alla fyra. Väldigt, väldigt bra. Seth Rollins har fortfarande ingen match på WrestleMania. Han blir intervjuad backstage. Publiken i arenan ropar Cody. En match mellan Rey och Dominic och Dolph Ziggler och Robert Roode börjar. Efter en minut in i den här matchen så kommer Seth Rollins musik igång. Han börjar klippa en promo i en mikrofon som glappar.
Japp. Jättekonstigt.
Ja, jättekonstigt. Jag gillar inte det här. Låt dem gå sina matcher i fred. Ni har fan 3 timmar Raw på er att trycka in Seth Rollins på. Ni hinner. Alltså det är inte så att det är tajt om tid. Det här devalverar bara de brottarna som är i ringen. Det är okej om det hade varit mitt i mixed Tonaro tag team matchen med 24-7 buskisligan. Dana Brooke och Reggie mot Tamina och Akira Tozawa som var över på en minut och som förmodligen också var bortklippt på det Raw som du satt och tittade på, Chris Dybeck.
Japp. Det är därför han inte kan gå in i den matchen, för då kan de inte klippa bort saker. Men jag håller ju helt med. Alltså, matchen blev ju helt meningslös när de drog igång där. Det var ju bara Seth Rollins storyline som blev viktig under kvällen när han gjorde de här sakerna, för det fortsätter ju liksom.
Ja, efter han har babblat så fortsätter matchen som slutar i att Dominic tar pinfall på Robert Roode efter en groda och Miss hoppar på Ray. Snor hans mask, bygger deras skit på WrestleMania. Omas vann över Apollo Crews och Commander Aziz.
Nej, men vad i helvete?
Det är... ja, tiden tickar ner för Apollo Crews och Commander Aziz. Om det ska storstädas efter WrestleMania, då ligger de högt upp på listan.
Ja, men det brukar de väl göra, va? De brukar väl storstäda där i april?
Ja, de brukar göra det. Så att de är nog snart historia.
Alla utom Mustafa Ali får gå. Honom håller vi på, vet du.
Ja, Omas säger också efteråt att han vill att någon tar steget fram och möter han på WrestleMania. Och ryktet säger att det ska vara Bobby Lashley. Så att, ja, det kanske blir en match mellan dem.
Jag vet inte hur sugen man är på den matchen.
Nej, fy fan. Möjligtvis är lite mer sugen på Omas mot Bobby Lashley, bara för att få se Bobby Lashley snabbt stöka över Omas.
Ja, det vore ju fantastiskt.
Att det kan vara någonting, för att då få tillbaka Bobby Lashley och... för de har ändå skyddat Omas ganska mycket i ett år, eller vad fan de nu har hållit på med, och ändå pushat för honom. Och det fäster ju inte. Det går ju. Han är inte över för 5 öre. Och det känns som att de nu börjar inse det och kommer släppa honom, tror jag.
Och det är sjukt ändå. När de har börjat inse det så låter de honom döda 2 andra brottare i en handikappmatch, liksom.
Ja, deras namn är över Omas på listan ändå, så att de går i kronologisk ordning. Det kan hända att Omas klarar det till nästa cut.
Ja.
AJ Styles klipper en promo. Nu kommer Seth Rollins låt på igen. Den här gången så fungerar mikrofonen. Jag har ingen match. Bla, 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 bla. Jag borde ta din spot på WrestleMania och möta Edge. Sonja och Adam Pearce kommer in. Tycker att det här är ju en delikat situation. Man får main eventet uppstyrt. AJ Styles mot Seth Rollins vinner och möter Edge på WrestleMania. En match som fick ta 25 minuter. Den var jättebra, men den hade ett uselt slut eftersom Edge dyker upp. Står en stol på AJ, Seth blir diskad och således förblir då matchen mellan AJ Styles och Edge på WrestleMania intakt.
Men det är ju så konstigt överhuvudtaget. Varför tycker de det är en bra idé att byta bort någon i en match som de har hypat upp? Det är ju så... Åh, mitt huvud exploderar ibland av WWE-logik. Det är bara så dumt.
Jag menar, så att de ens bemödar sig med de här insatserna. För att, ja, men vi hade ju, såg ju det här med Seth Rollins och Steve Austin, Kevin Owens-grejen också. Ha bara matcher istället. Det är helt okej. Okay. Ni behöver inte ha de här fåniga insatserna i matcherna. För att det är ingen som tror att de 2-3 veckor innan WrestleMania ska liksom byta de där nyckelmatcherna.
Nej, det är verkligen inte. Det är så, alltså, om man tar bara så här Jay Lethal mot Adam Cole i... Om man sätter den mot AJ Styles och Seth Rollins, då hade vi en bra match. Och vi fick en match som var viktig för att den som vinner klättrar uppåt i rankingen. Sen fick vi en promo som hade med själva upplägget att göra. Men det här stökar inte till något på själva matchen, liksom.
Nej, och det är väl helt okej att Seth Rollins dyker in här i AJ Styles promo, börjar babbla om att han inte har någon match, tuppar sig lite mot AJ Styles och så mynnar det ut i en match mellan de två. Alltså, de behöver inte ha att vinnaren ska få möta Edge. Det är där som det blir fånigt. För det genererar också det där dåliga slutet. För matchen i sig är ju jättebra. Och jag tycker också slutet är bra. Jag tycker det är snyggt när Seth Rollins förstör interiören och säger att det kommer inte bli något Raw nästa vecka om han inte har en match på WrestleMania. Ett jättesnyggt slut, och jag är sugen på att se hur Raw ska börja nästa vecka.
Japp. Yep. Ja, men Seth Rollins i sig är ju en av mina absoluta favoriter att titta på tv just nu. Jag tycker bara att de hanterar det konstigt denna vecka.
Finn Balor vann över Austin Theory. 8 minuter, helt okej match. Kontentan var att Pat McAfee distraherade Austin Theory så att Balor kunde då vinna med ett small package. De har exakt 0 intresse kvar för Finn Balor. Det är tydligt det.
Han måste ju ha skrivit på ett nytt kontrakt.
RK-Bro vann över Alpha Academy också i en icke-titelmatch efter inblandning av Street Profits, eftersom det ska vara en three-way på WrestleMania. De har ju en vecka till på sig, så det blir väl, ja, det kanske till och med blev klart att Street Profits då ska möta Alpha Academy. Du vet, de kör ju de här matcherna. Man har ju sett dem innan man ser själva WrestleMania-matchen, så har man ju sett matchen 1000 gånger. Vi har varit inne på det så många gånger tidigare, men du vet, man är så trött på att se de här parningarna när man väl ska se nyckelmatchen i upplägget. Det är så jävla konstig logik, men på något sätt ska jag väl förstå det. Skitsamma, Chad Gable är i alla fall fantastisk, och jag vill höra han säga thank you om och om igen. Och tjush, tjush.
Ja, han är så jävla... Han verkar ha så roligt också. Jag tror alla de här 6 individerna har väldigt roligt när de går till jobbet. Och även fast man har sett det här in absurdum, så är det här en av de matcherna jag tror kommer vara bäst på WrestleMania faktiskt.
Ja, det tror jag också. Sen var väl det största med det här Raw att vi nu får ett datum när Weir kommer. 4 april, Raw efter WrestleMania. De vet då verkligen hur man bullar upp för maximal spänning och förväntan. Kära värld.
Kommer det vara så att de har honom på Future Endeavors-listan och har haft det ett tag och vet om det, så har de bara gjort det här till ett dåligt skämt?
Ja, men det är möjligen att han kommer. Låt säga att han kommer dyka upp på Raw, och de kommer göra lite pomp och ståt av att han kommer. Han går en match mot Omas, Bobby Lashley, eller den här OS-brottaren som de nu har signat och som nu har lagt de brottarskorna på hyllan för att ta på sig wrestlingbrottarskorna. Vinner över VR. Dagen efter är han med i den stora aprilstädningen.
I sådana fall så då kommer ju VR go postal. Men det skulle inte förvåna mig heller. Det är det som är så tragiskt.
Nej, det skulle inte förvåna mig heller. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.